Museibyggnaden är stängd för renovering. Under tiden finns vi med tillfälliga utställningar på Konstakademin, Fredsgatan. Välkommen. Vi ska träffa museiintendenten. Var är vi nu?
Här kommer den, här är entrén.
Ja, det är entréhallen här. Ja, men titta! Men vad är trappen? Ja, just konstigt, jag har ju gått där så många gånger. Men det är någonting speciellt tycker jag med stängda museer. Jag är på ett uttömt nationalmuseum i Stockholm med överintendenten Bernt Arell och en informationschef från museet som hela tiden följer oss i hälarna. Karl den XII:s likfärd är borta, liksom Karl Larssons midvinterblod. Bara en dopfund stod kvar. Den var för tung. Allt annat har fraktats bort inför den kommande renoveringen. De väldiga rummen känns nu ännu större. Rymliga och luftiga. Eller tomma. Allt beror på hur man ser det. Hur mycket verk är det som har plockats undan?
Ungefär 500 000 från detta hus.
Och det är en uppgift jag tänker att ni har. Att ni arkiverar, att ni köper in och det finns massor i samlingarna. Som ja, man inte...
700 000 sammanlagt, men 200 000 fanns redan utanför byggnaden. Men...
Hur håller man koll på allt det där, tänker jag, som bara har min vind att tänka på?
Ja, jag har min vind. Men ja, det är ett system och det är många som ansvarar för det. Varenda en pryl finns antecknad och mätt och beskriven. Och de flesta fotograferade också, inte riktigt alla, men de flesta. Men den alldeles största konstverket vi har flyttat, det hängde ju där uppe. Det var Karl Larssons målning, Midvinterblot. Det har vi flyttat.
Finns det saker som aldrig har visats?
Det finns det säkert. Rätt många. Vill du gå runt i salen?
Ja, jättegärna. Vi kan, om det är okej. Titta. Oj, vad vackert. Men ibland när jag... Oj, vad det ekar.
Vad fint eko. Ja.
Hallå? Historien ekar.
Lång. Lång efterklang.
Mitt eget privata museum finns i ett källarförråd längst ner i huset där jag bor. Föräldrarnas saker nedbantade till två kartonger, gamla jackor, påsar med brev och opersonliga vykortshälsningar. Fotografier, negativ som aldrig blir framkallade. För många år sedan frågade en klasskompis om hon kunde få ha några av sina grejer hos mig medan hon flyttade. Det var ett fotoalbum och en tavla som föreställde hennes farmors barndomshus. De står fortfarande kvar. Det är märkligt att en annan människas arv kan vara så ointressant för en själv, medan det egna så lätt tynger. All denna historia. Vad ska slängas? Vad är värt att behålla? Hur gör man?
Här har vi själva förmaket till det vi ska nu. Det är alltså den här.
Är det här nu?
Ja.
Pansardörr?
Ja. Och den hade vi problem med för de renoverade och det har ju varit en del av bördan för att det har liksom varit omgångar så har de här förråden behövt så underhållas och så plötsligt säger någon att världen säger nu ska vi borra ett hål och då måste vi flytta alla grejer och ta ut allting och sen när vi har gjort det så har låset förstört.
Man kan ärva en värdelös frimärksamling, gamla mynt, avlagda kläder, en mammas urusla humör, en pappas skinnjacka från 40-talet. Någon ärvde en sommarö från en som inte ens var en släkting. Danny Gordon fick ett tungt arv. Hans pappa var skulptör. Willy Gordon hade verk på offentliga platser över hela Sverige. När han dog 2003 fick familjen ta över arvet. På Bäckvägen i Hägersten, utanför Stockholm, finns ett förråd fyllt av skulpturer i brons och gips. Överste först.
Ja, nyckeln blev ju fel på också. Nu fick jag upp den. Det är fantastiskt. Och så har vi en lampa som inte fungerar.
Funkar inte lampan?
Jo, ja, men det var inte ikopplat här. Så. Nej. Vad fan.
Men här inne är alla...
Ja, nu blev det en sånt här missöde igen. Alltså just att strömmen plötsligt går. Och då är det liksom förmodligen något som har hänt med huset. Och då påverkar det bara att man ens kan komma in i sitt eget förråd. Och så här fortgår det hela tiden. Det blir liksom... jag vet inte. Det tar aldrig slut.
Och vad är det här då? Willy Gordon, här står det. Titta, ja, 1918 till 2003.
Det är liksom lite av hans utbildning. Och de här listerna, de var ju inte färdigställda, utan det fick ju jag komplettera. Han hade ju ingen stor organisation. Han var ingen stor organisatör, min pappa. Han var inte liksom, det var inte strukturen som var hans grej. Och därför så när vi då liksom skulle utrymma ateljéer, två ateljéer, det här huset, då trodde ju vi att när vi hade liksom tittat lite så här grovt och att det var klart, men liksom vi hittade ju den ena skulpturen efter den där, hade ingen aning om, alltså det var saker som var liksom inklämda på vindar på underhuset, och det bara kom ut den ena skulpturen efter den andra, och det tog aldrig slut, va? Och det var liksom Olof Palmes bitar också. Vad passar den här till? Det här är liksom Olof Palmes ena fot. Vad ska vi göra med den? Eller armen av Per Albin Hansson. Eller om det var någon liksom... Plötsligt så såg man Birgit Kullberg där som var i två delar. Vad gör jag med en tvådelad Birgit Kullberg? Finns det någon som kan tala om det för mig? Ja, och så vidare. Så att det var...
Du sa väl så, att du och sen, glömde
ja, det var ju så... Alltså jag blev ju så... Det var så intensivt när vi höll på som värld. Och då på natten... Jag drömde faktiskt om de här olika skulpturerna som bara kom liksom från himlen och bara liksom... bokstaven regnade ner på mig. Alltså, och jag... det var...
Det låter ju roligt nu efterhand. Väldigt jobbigt.
Ja, det var jobbigt. Det var jobbigt. Och sen dessutom var det ju så att vi då skulle... Vi var ju flera stycken, alltså det var hela min familj, och vi skulle liksom komma fram till olika lösningar. Ja. För det var ju, och då bestämde vi att vi skulle göra en förening då. Och det var ju, alltså det, när man tittar bak på det så var det jävligt kul alltså. Men det var ju vansinnigt därför att... Vi satt ju där och vi skulle ha olika ordförande och det var protokoll och man skulle gå igenom hela dagordningen, och det slutade med att ingen, eller det blev liksom sådana här kontroverser liksom, vi kunde inte, ja då var det ju så här, varje person skulle då få ordet då, och det var ju liksom omöjligt att hålla de här gränsdragningarna som man är med i, så det blev liksom nu var det faktiskt min tur. Det slutade med att vi bara stod skrek på honom. Det var liksom en... så det var ju... Sen var väl någon av oss klok, jag vet inte vem, som tänkte att nu får vi avveckla den här föreningen. Och det var väl bland det klokaste vi har gjort, tror jag. Så att nu har ju allting... Nu är det ju egentligen officiellt som min mamma då, som är ägare av alla de här konstverken.
Monica Wallin, konstantikvarie.
Och Gunilla Renström Olander som är chef.
I Frihamnen i Stockholm står väldiga magasinsbyggnader in till vattnet och färjetrafiken. Här har Stockholms stadsmuseum sin samlingsenhet. Det är de som har ansvaret för förvaltning och vård av Stockholms stads konstsamling.
Här kan vi få visa dig nu.
Men är det här något ställe där det är...
Det är våran rangerbarngård eller vad vi ska säga.
Ja, här kommer allt.
Här kommer det, ja. Och i alla de här varuvagnarna så står det ju kartonger av olika slag. Och här är det olika konstverk nedpackade och de kommer tillbaka. Eller också är de sammanbrakta för att de ska ut till något ställe. Och
här står det, önskas åter Kungsholmens skola. Det är, skolan renoveras och konsten och tas in hit.
Ja, den kom in här då den 10-12-13.
Vad är idén med kulturarvet,
menar du? Ja, personligen, vad ni tycker är viktigt, liksom, vad är...
Jag tror att det har en jättestor betydelse för dels för ens identitet. Vem man är och var man kommer ifrån och hur är det här. Men sen så vore ju livet så väldigt utarmat om allting började igår hela tiden. Vad vore vi? Det finns ingen grandör i livet då liksom. Kulturarvet är ju allt som det kan ju vara det som skedde igår. Det är historia idag, om man tittar på det så. Va? Och då blir det ju ett väldigt fattigt liv. Vad ska vi då relatera till?
Men jag tänkte på en annan sak, eller som man kanske menar att göra. Men ibland har jag upplevt att när jag hamnat i den här situationen, om jag ska behålla eller göra mig av med, att det har varit att jag har valt att göra mig av med en sak för att jag har känt som att jag har behållit det mer om jag gör mig av med det. Det kanske låter jättekonstigt, men att man liksom, det finns i mig. Ni vet ju det, man har lämnat en plats, man åker till New York och sen så kommer man hem och känner att man har det kvar.
Jo, men att saknad kan ju alltid bli ännu starkare upplevelse kanske av någonting som har varit när man är mitt uppe i och så. Men jag tror inte vi kan tänka så riktigt, för att den som föds idag vet ingenting om gårdagen om vi inte berättar eller visar det. Och det är svårt att berätta bara om ett konstverk om man inte får se det. Ta på det kanske en skulptur. Vi måste faktiskt vara rädda om det vi har nu. Och ibland kan man känna att okay, det kanske är svårt att placera ut det just nu. Och då får det stå här i magasinet. Och det kan vara intressant för forskare. Det kan vara intressant för en utställning. Vi har till exempel politisk konst som har lite svårt att hitta platser just nu. Men jag är säker på att med några år på ytterligare på nacken så kommer de här verken att placeras ut. För man kommer att se på dem med helt andra ögon då, som gör att det blir aktuellt igen.
Men ett annat, alltså jag tänkte bara väldigt...
Det är ju ett stort ansvar att samla, när du är inne på det du skrev också. Att samla, det är ju ett jättestort ansvar vad man väljer och vad, och det måste man vara medveten om att det är såklart det är ett litet urval, det är några pusselbitar i livets alla... ja, det är... Man måste ju se det som att vi saknar mycket, mycket, mycket. Det mesta finns inte samlat. Det är ju så.
Det är så.
Ja, det är det ju. Och de mest udda och kanske mest intressanta, som du säger, noteringarna i marginalen. De här som är lite utanför etablissemang och annat. De kan ju bli bortglömda om inte någon lyfter fram dem. Bortglömda för evigt kanske. Men i bästa fall kanske man lyfter fram det här i efterhand. För det har ju skett också att man hittar.
Några har frågat mig varför. Mitt svar är, vill man ha på allvar måste man väl satsa allt, särskilt när det gäller konst. Den 17 maj har jag lyckats tränga in allt jag äger i Studio 44s projektrum. Konst, möbler, kläder, böcker, verktyg, anteckningar, skisser, konstigheter och rester. Ja, allt. Och sen satte jag en process igång. Under 10 dagar sålde och skänkte jag bort allt, så mycket som möjligt.
Det står ett vackert trähus och blickar ut över Södermälarstrand och Mälarvikens båtvarv på Södermalm i Stockholm. Hela platsen är en märklig blandning av borgerlig 1800-talsidyll och ett varvsområde fullt med båtar och containrar och allhanda bråte. En smutsig cykel ligger vid kajen. Det ser ut som om den just plockats upp från vattnet. Människor lämnar saker efter sig överallt. En mössa i gräset. En svart säck med tomflaskor. I det röda huset är det som att stiga in i en annan tid. Trapporna knarrar. Här jobbar Rickard Foreus. Han är konstnär. För inte länge sedan hade han en utställning. Utställningen hette Frivärd och bestod av två delar. I den ena delen, som kretsade kring temat värde, gjorde han sig av med alla sina ägodelar.
Det var ju som en störtflod av alla av historia. Liksom föll in över mig på något sätt. Vilket var, det var ganska behagligt. För att så vet jag att jag, okej, nu tittar jag på det här och jag har det med mig liksom mentalt och nu ska jag göra mig av med det. Och det finns liksom ingen återvändo. Jag hade bestämt mig, allt ska bort liksom. Och då blev det ju intressant, jag försökte dels ville jag ju att saker och ting skulle hitta hem. Det kändes ju lite dumt att bara kasta allt liksom på sophögen sådär. Men jag hade väl kvar den där tanken att det finns kanske någon annan som hindrar de här sakerna också.
Det hade ju också varit att du skulle gå vidare till någon annan på något sätt.
Ja, så att det skulle hitta sin plats då, där de hör hemma. Hör de inte hemma någonstans, ja, då kan de lika väl åka på sophögen då. Och då började man ju liksom titta på sakerna runt omkring och in så såg jag ju flera saker. Bland annat så insåg jag att en hel del av de sakerna som jag räknar som mina är inte mina. Jag har till exempel saker som jag ärvt då. Jag har ärvt dem från min mormor och morfar eller farmor och farfar eller, ja, sådär, va? Eller ännu längre tillbaka. Sådär. Då är det ju någon sorts arvegods som egentligen är en sorts släktsaker som egentligen borde gå till mina, kanske min syster istället då, eller till mina barn eller något sånt där. Va? Ja, så man börjar liksom dela ut dem då.
Ja, gjorde du det?
Ja, det gjorde jag då. Vissa saker insåg att ja, men det här det ska ju vara hos den och den och den och den personen då. Så delade jag ut saker sådär. Jag märkte ju en del uppförde sig som att jag var på väg att dö. Ja, i princip. Som att jag höll på att fördela mitt arv och i princip skulle jag försvinna och dö. Du vet att nu är det nu, alltså, åt det hållet. Det var ganska traumatiskt emellanåt. Så, visst.
Hur uttryckte det sig?
Med upprördhet och... Vad fan, så här kan du inte göra. Vad ska du ta vägen sen? Nej, snälla, gör inte så. En del såg väl det här som ett krisbeteende. Liksom. Kopplade ihop det helt och hållet med min skilsmässa och sa att nu har han blivit tokig. Liksom. Så att, klart att jag befann mig i en förändringsprocess och jag tyckte att jag gjorde någonting positivt av det. Jag tycker det fortfarande. Jag känner inte att jag har... gjort någonting som jag ångrar, verkligen inte.
Kändes det som att du liksom började om från noll, att du gjorde av med din historia på något sätt i det här? Att liksom...
Jag funderar en del över det, om det skulle kännas så efteråt. Om det skulle kännas som att jag var nollställd eller att jag hade liksom... Att jag var flykting eller något liksom. Men när jag har kvar min historia i huvudet... Jag har inte gjort mig av med vad ska man säga, vänner, kontrakt, alltså immateriella tillgångar har jag inte gjort mig av med. Så digitalt material är jag fortfarande kvar. Foton på digitalt och så. Fast jag tänkte någonstans måste jag sätta gränsen liksom så där. Och den gränsen satte jag då vid när saker och ting blir immateriellt då. Så sakerna finns inte kvar, men jag har digitala foton kvar på dem till exempel.
Krigets offer, Mosaiska begravningsplatsen Malmö, Rågskörd, Rågsved, Sörbäcksgatan Malmö, Malm och vatten, Högdalen, Stockholm, Evert Taube, invigning 3 augusti, Grebbestad. Mm. Vad är det här? För här står det någonting intressant, en pärm. Dannys förråd, familjemöten, dagordning, protokoll och minnesanteckningar, ja. Katalogiserings- och inventeringslistor, skulptur... försäljningskontaktnät, prislistor, kundbrev, Villegården, utställningskataloger, Villegården, biografi, pressklipp, gjuterier, övrigt. Och gud, får jag titta lite? Vi kan ju sätta oss här.
Jag har inte varit på lagsidan, man säger så. Vi lämnade ju in det här till en värderare. För att det var också en fråga. Man gör en värdering av dödsboet. Va? Sådär. Och det var väl inte någon guldgruva precis. Alltså jag menar, nu pratar om det ekonomiska värdet.
Att ta ansvar för egna saker är en sak. Svårare med arvet efter andra. Jag ärvde ett sommarhus som jag hyrde ut till en kille. När det gått ett år och det blivit sommar åkte jag dit för att kolla att han tagit hand om huset. Han hade målat om hela hallen i bajsbrun färg. På tomten, strax in till huset, stod stommen till den danska soffa som mina föräldrar köpte precis när de skulle flytta till sitt första gemensamma boende. Den hade stått ute hela vintern och ädelträet hade mörknat. När jag frågade killen varför han ställt ut den sa han att han trott att det var en trasig säng. Förutom att jag bröt kontraktet med hyresgästen fick jag dåligt samvete. Som om jag hade gjort mina föräldrar lite illa. Danny Gordon visar mig pärmar med listor. Papper ligger i travar. Allt som har och allt som är kvar att katalogiseras. Från gamla vernissagekort till fotografier av pappans väldiga skulpturer.
Ja, har mycket minnen och mycket saker som är kopplat till mig. Och det är den här personliga, alltså så här, förhållandet till hur alla de här skulpturerna, jag har varit med i tillblivandet av dem. Jag har sett dem byggas upp, jag har sett hur han kämpat med dem. Jag har själv hjälpt honom att liksom bygga upp skulpturer. Jag har varit med i processen. Vi har ju lekt på de här skulpturerna som barn. Alltså, vi klättrar ju på dem. Jag är ju född i en gipspåse i princip. Det kom ner gipsbitar från... Han hade ateljé uppe på taket. Det kom ju stora gipsbitar ner på, i maten och på golvet. Och han jobbade ju i sin hemmiljö.
Men hur har det gått då, så att säga, att koppla bort det här privata då? För det är det känslomässiga när du har hanterat det här arvet.
Det är klart att det är ju... inte så lätt. Men är det och sen var det väl det att också extra svårt i och med att jag själv då... Det blir inte lättare för att man själv har ägnat sig som varit... Eller jag är ju bildkonstnär alltså. Så att det finns en nackdel att veta för mycket också. Alltså ja, jag vet vad ett gjuteri är för någonting. Jag vet vad man ska göra med sakerna. Jag vet vad det innebär för arbete. Och hur mycket jobb det handlar om. Och det gör det ännu tyngre. Därför jag vet att ska man förvalta det här så är det ju nästan som att ta över hans arbete. Och jag vill inte bli Willy Gordon nummer två. Men jag försöker koppla bort mig själv i det här. Det som jag kan, som är viktigt tycker jag att säga, det är att det här, vi har ju blivit, kan man säga, påprackade ett musealt projekt. Det här är ju egentligen ingen för en privatperson. Det är det här kulturansvaret här som jag vedjar på faktiskt. För att jag tycker inte att det här är rimligt att privatpersoner ska stå ha det här på axlarna.
Vi kan börja så här, Mårten, att du presenterar dig och vad du gör och Stockholms konst. Ja,
okej. Mårten Kastenfors, chef för någonting som heter Stockholm Konst, det vill säga all ny offentlig gestaltning i Stockholm. Och chef på Liljevalchs, dubbelchef. Det är du.
Vad går gränsen mellan det privata och det allmänna? När vet man att något är intressant även för andra än de närstående? Danny Gordon befinner sig hela tiden i den där gränstrakten. Jag träffar Mårten Kastenfors. Tillsammans med sina konsulter, alla är konstnärer, har han ansvar för den konst som ska köpas in till Stockholms stad. Ny som äldre.
Alltså det där är ett jätteproblem, va? Och det är ett accelererande problem. För det finns många konstnärer där ute i skogarna eller buskarna som börjar närma sig åldern när man faller pin. Va? Och det finns många som har enormt stor produktion bakom sig. Och när de faller, då blir det de anhöriga som får ta hand om det. Och då är det ju ytterligare en komplikation. Då kan det ju vara så att mamma eller pappa kanske var en jättebra konstnär, men kanske inte så bra som mamma och pappa. Va? Och då blir det spänningar, och då ska man plötsligt känna att man älskar mamma och pappa genom konstverken eller vad det nu kan vara. Så att det blir alltid väldigt råddigt. I min profession så är det nästan en gång i veckan som det hör av sig anhöriga som plötsligt har hamnat med mängder av konst i sitt knä och som vill då donera det till staden. Men det funkar inte liksom, för vi kan inte ta hand om allting. Va? Vi är extremt restriktiva med att ta emot donationer. Så att det är en nöt att knäcka. Och jag har i och för sig ett exempel på en person som inte hade några anhöriga och som hade ett jättehem fyllt med föremål. Och då tänkte jag, vad ska hända när den personen dör? Va? Och då var det så att allting bara skingrades direkt på någon sån här aktion, sekunda eller lite bättre aktion. Helt osentimentalt. Va? Och det kanske är någonting som man måste ta i många fall. Liksom att vara rätt osentimental kring det materialet som blir kvar. Alltså.
Det är ju lite lätt sorry lite det också. Det är inte helt lätt att komma hit med dig nu heller, utan det är ju en saknad. Men samtidigt är det ju en möjlighet till någonting nytt, en ny start. Liksom man kan lägga det gamla bakom sig och och se på det med helt nya ögon. Och det är vårt uppdrag och det ska vi göra.
Det finns människor man möter som talar om saker som om de var levande varelser. En man jag känner sköter om sin engelska dyrgrip till cykelsadel som om det var hans husdjur. Lite av samma känsla får jag när jag pratar med överintendenten Bernt Arell på Nationalmuseum. Som om sakerna han talade om var en del av den egna familjen.
Jag minns ju precis vilka tavlor som hängde var.
Och vilka tavlor hängde? Vad heter det här rummet nu?
Glenna, det heter Kupolsalen det här. Ja, Kupolsalen. Här hängde 15-16-tals målningar. Så här hängde de äldsta kungaporträtten som finns i Sverige. Av Erik den 14:e hängde här. Drottning Kristina och hennes 1600-tal. Kranach-målningar, El Greco. Sånt hängde här. Liksom här skatter från den äldsta delen av samlingen.
Men kan man aldrig känna, och det är kanske det jag menar med Sverigekyrkan, att man kan känna en, det är lite skönt när, alltså det här när jag ibland har tagit valt att nej, nu slänger de här breven.
Oh, jag är så svårt för det själv. Så.
Jag tänker just på det här med att det ibland, det är som att en, det är tung, det är ett an, att ha, jag menar att det är ett ansvar att även om det gäller ens privata saker som ens föräldrars grejer eller så är det med ett ansvar. Man bär vidare ett ansvar. Det måste ju ni känna här också, ja. Tänker jag.
Det här är ju då mer ett professionellt ansvar, så det är så självklart. Liksom, det är inga val vi kan göra, utan det här ska föras vidare. Men när det är mer privat så kan man ju ta de där besluten, de svåra besluten. Här blir det liksom inget sånt. Det ska vidare och vi har sparat allt och flyttat allt.
Men du slänger ingenting?
Nej, tvärtom. Nu när jag flyttade senast har jag hyrt ett magasin och det är helt fullt. Och det har stått där i 2 år. Jag har inte ens varit där. Jag har inte sett på det. Men där är det. Det är jättesvårt att göra något.
Ja, men det är viktigt att det finns kvar.
Ja.
För ibland kan jag ju tänka att man just när jag gör mig av med det så på något sätt behåller jag det. För då behåller jag det i mig. Istället för att jag har det.
Så du menar på något sätt att det är säkrare eller evigare det här minnet av det än
ja,
själva.
På något sätt kan jag tycka ibland att man, det är som att man tar fotografier och man tar en massa fotografier så att tekniken blir ett hjälpmedel att minnas istället för att du liksom minns själv. Det här är ett huvud och här är en hjärna.
Nej, det är inte hjärna, det är en överdel av. Det är någon sån här, någon form av modellstudie med någon som håller upp en fruktkorg.
Hos Danny Gordon igen. I förrådet på Bäckvägen. I Hägersten.
Jag vet att jag pratade med dig för säkert 8-10 år sedan. Och du, ja det är så tungt detta.
Ja.
Vad ska jag göra? Ja. Det kändes som att det liksom stod lite i vägen.
Ja, jo, det gör det ju. Och det är att jag kanske är den i familjen som känner till alltså vem man ska ta kontakt med i vissa frågor och vissa institutioner. Så jag har ju en viss uppfattning om det. Och samtidigt så har jag varit involverad väldigt starkt i det. Så att det är både den här känslomässiga bindningen så att säga till skulpturerna som samtidigt som jag vill befria mig från det. Därför att, jag menar, vissa stunder så tycker jag att herregud, nu tar vi och nej, men liksom bort med skiten. Alltså. För det tar upp så mycket av mitt eget liv också. Och egentligen är det ju min pappa som inte tog det här ansvaret. Han kunde liksom inte. Eller. Det är väl det som är.
Men tänker du mycket på vad du kommer lämna efter dig? Alltså med tanke på det arv som du har fått?
Ja. Jag har ju tänkt så här att jag måste börja gå igenom mitt lager. Så att det har jag lärt mig kanske på det här.
Jag tänker, du har ju en dotter.
Ja. Och en son. Så visst tänker jag att jag kanske skulle i alla fall försöka göra lite lättare.
Det föräldrarna inte tar hand om. Ärver barnen. Kanske är det så. Konstnären Richard Forius löste det tillfälligtvis i alla fall. Genom att göra sig av med allting.
Utställningen slutade för min del den 27 maj då, förra året. Det var den dagen jag fyllde 45 år. Så den 27 maj hade jag gjort mig av med alla prylar och la mina sista saker på högen med rester. Så där. Det här var ett slutet rum då, men jag hade upptäckt att bakom en av väggarna som var uppbyggda där så fanns det ett förbyggt fönster då. Så jag såg ett upp ett hål i väggen så jag satt tillbaka sådär. Så när jag var färdig så tackade jag för mig, så öppnade jag väggen och så öppnade jag fönstret och så hoppade jag ut och så gick jag. Sen fick jag höra efteråt, vilket var ganska intressant. Inte för att jag är religiös eller hade några religiösa tankar med det här, men enligt mohammedanerna så deras tideräkning år 0 börjar vid något tillfälle när Mohammed hoppar ut genom ett fönster. Jag vet inte så mycket mer om den historien, men det är någonting, han flyr från några i något sammanhang så hoppar han ut genom ett fönster och det, där börjar tiden. Då börjar, enligt dem så är det år 0.
Man kan ju lägga in...
Kan man kanske säga att det var år 0 också, jag vet inte.
Mm. Jag gör ett program om arv, jag tänker att kan arvet vara betungande?
Ja, visst kan det det. Alla de här sakerna som man har runt omkring en, det är klart att de, dels är de väl någon sorts stöd och en trygghet, en plats i tillvaron och sådär. Men det är klart att de kräver någonting av en också. De vill ju liksom, man måste ju vårda, ta hand om, sortera, ordna, ja.
Var det något skönt i det här att liksom, hur var det att ge bort sånt som du själv hade ärvt?
Det var klart att det var vissa saker som jag gjorde mig av med som var lite mer smärtsamt. Så. Det var det, absolut. Sådär. Men det var förvånansvärt små saker. Liksom. Mer sådana minnesaker som bär tungt emotionellt värde. Det alltså, lite påminner det mig om, jag tänkte på det ett par gånger. Det var en vän till mig för flera år sedan som... Han flyttade så jag bodde i andra hand och så, va? Och så har han bott på ett ställe ett år och så hade han flyttat iväg sin resa och kom på, jäklar ja, det var alla grejer, alla de där kartongerna på vinden. Och så tänkte han efter sig, men vad fasen är de där kartongerna på vinden? De ställde jag upp när jag flyttade hit för ett år sedan. Och jag har inte tittat där uppe, jag har inte tittat den enda kartongen. Och de var samma sak från stället innan också. Och så tyckte jag, men jag kan, det är liksom gamla skolböcker och lite. Så kommer ni ihåg att han någon gång innan eller något sånt där så hade han då liksom börjat med, han tittade i de här lådorna och sa bara, nej det här kan jag inte slänga då. Han hade börjat just så här, han började rensa lite, den här, men jag sparade det liksom. Och då beslutade han sig för att, jag kan inte komma på vad det är i de där uppe. Och just nu känns det inte som det finns något emotionellt värde. Så jag slänger allt utan att öppna. Så han tog alla kartongerna och öppnade dem inte ens. Och bara gick till en container och slängde alltihopa. Och när han berättade om det här så var det 2-3 år efteråt. Och så sa han att jag har inte saknat en enda grej. Jag kan fortfarande inte förstå vad det var i lådorna. Men jag vet att om jag hade tittat så hade det varit massa viktiga saker. Men på något sätt så fick jag ju möjlighet då ändå nu då att liksom titta på alla dessa viktiga saker.
När man gör sig av med alla sina ägodelar... Jag tror det är en jättestor skillnad på människor som tvingas göra sig av med saker eller råkar ut för en olycka, de blir bestulna, någonting brinner ner.
Gunilla Renström Olander på Stockholms stadsmuseums samlingsenhet.
Eller bara för att ta ett aktuellt exempel, hur upplever till exempel Kirunaborna när deras hela stad ska flyttas? Och vad händer då? Förstår ni? Allt man har att hänga upp sin barndom på, sina platser och sina minnen är helt borta. Det har blivit ett stort gruvhål. Eller... Det är ju en helt annan sak än det du säger när man gör ett frivilligt val att man vill göra sig av med sina ägodelar för att man tycker att de tynger ens liv.
Ja, eller kommer att tynga barnens liv eller... Ja.
Där är bara ett litet råd att jag inte tycker att man men det där är ju upp till varje människa hur man ser på det, men det är alltid svårt att fundera
tänker
vad som är bäst för
era liv då, vad ni sparar och vad ni har kvar, vad som blir kvar.
Ja, Jag tycker det är lite svårt när någon tänker nu ska jag slänga det här så inte mina barn och barnbarn och barnbarnsbarn ska behöva drabbas av detta. Men tänker man så, då är det ju logiskt att göra sig av med det. Då är det ju bara så.
Det blir väldigt mycket som blir pinsamt då, som man inte vill heller att någon annan ska se. Och då gör man någon slags gallring istället för att man, och det här jobbiga brevet, jag sparar det.
För man att
det
fixar kan till sina memoarer.
Kan det bli för mycket? Kan det bli att man fastnar i kulturarvet?
Det är klart att för de 30 personer som jobbar här så kan man ju säga att ja, vi sitter ju fast i kulturarvet i någon mening. Men egentligen kan man väl inte tycka att detta kulturarv som ryms liksom på 10 000 kvadratmeter skulle vara för mycket.
Du är inne på frågor om livet nu, vad som är viktigt i livet. Det är ju etiska problem det här. Men att vi, och nu finns ju verken idag trots allt kvar, och då är de ju inte bara någonting som har varit, utan de är ju här nu. Så det är ju någonting som vi för samtal med, och vi kan tycka att det här har åldrats. Men låt tiden gå, så kommer vi se på det med nya ögon.
Hur mycket kan man spara? Hur mycket kan man samla? När tar det slut? När blir det fullt?
När blir det fullt?
Fullt i magasinet, det börjar bli. Nej, men det får man inte. Det är en väldigt intressant tanke där, att det skulle ta slut, men det får ju bara inte göra. Det tänker man att det kommer till nytt hela tiden. Men vad man märker, det är ju att man inte köper såna mängder som tidigare, utan kanske några färre.
För några månader sedan blev jag av med min moped, en Husqvarna från 1960. Jag har haft den sedan jag konfirmerades. Jag borde kanske blivit ledsen, men kände istället en viss lättnad. I åratal har jag funderat på om jag ska sälja den eller ha den kvar. Nu slapp jag ta beslutet. Tillbaks på Nationalmuseum med Bernt Arell.
Jag kommer hela tiden tillbaks till det, för jag tycker det är så svårt att veta. Vad är det viktiga? Man kan väl bara gå till sitt hjärta kanske.
Men jag tyckte du var inne på ett intressant spår här i början av vår diskussion. Det är att kanske minnet av det där föremålet är viktigare än själva föremålet. Jag har inte vågat tänka den tanken, men kanske det är så. För då har man ju liksom i den där beslutsprocessen, när man har bestämt sig för att den här ska inte spara, så då har man ju tittat på det och bedömt och sådär. Då blir det nog kvar för evigt liksom här på något sätt.
Men det är som,
kanske det är bättre så än att det ligger ett lager i Sollentuna och jag aldrig kommer att se det.
Jag har en vän som trodde att han skulle ärva sin pappa som var konstnär. När pappan dog gick allt till den nya frun istället. Min vän fick inte mycket mer än de tavlor han har på sin vägg. I Danny Gordons förråd på Bäckvägen har det blivit kväll. I år är det 11 år sedan pappan dog. Men här inne är det som om tiden konserverats. För Danny och hans familj var det så mycket att ta hand om i början, att det knappt fanns tid att sörja.
Det blev så mycket praktiska saker som bara föll på en. Så att man hade ju inte tid att tänka på såna där grejer. Så det var väl en... den biten kom ju liksom bort i hanteringen.
Sorgen?
Ja. För det var ju jobbigt, hela grejen liksom. Han var ju en väldigt levande person, alltså väldigt och det var ju, du vet ju, han var ju, det var inte så att han hade en lång period av, han hade visserligen hjärtsvikt och sådär, men han var ju ändå väldigt närvarande, kan man säga. Så att när han var borta så blev det verkligen borta. Det var ett stort tomrum, kan man säga.
Utom grejerna.
För det var en tung historia. Men han hade ju sin egen struktur. Han visste ju själv vad han hade liksom på något konst. Han hade någon slags kaosartad struktur som han själv hade kläm på. Men Det var ju ingenting som andra kunde direkt överta och se, ja, där ligger den och där hittar man där. Och det, han har ju, det var inte så, utan man fick ju vara lite Sherlock Holmes. Alltså.
Men kändes det som att han lämpade över grejer?
Ja, det var ju... Nej, framförallt eller de här första stegen när vi inte visste vad vi skulle göra, så alltså var det ju väldigt så här... Ja.
Kunde du bli arg på honom för att han, att ja, han liksom...
Ja, oh, det kunde jag. Det var ju liksom... Alltså... I många stöd, det är klart att jag kände frustration och blev arg. Jag tänkte, vad fan? Hur kan du göra så här? Men sen så tänker man sen att han, det var ingen människa som man pratade om att det fanns ett slut, att det kommer bli, eller vad ska han göra med det här? Så att han tyckte liksom att det där fixar ni. Det var den inställningen. Han var liksom inte en person som tänkte på förgängligheten. Han tyckte att han skulle bli 250 år gammal. Det var hans liksom inställning till livet. Det fanns inget slut för honom. Och på ett sätt så har han ju lyckats med det. Jag menar, det är inget slut. Det är liksom, det har han lyckats jävligt bra med.
Was always smoke as a